Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Dagens avsnitt är sponsrat av Prime Crime. Det är en app med tusentals svenska rättegångar. Dessutom så läggs minst 10 nya rättegångar till varje vecka året runt. Så ladda ner appen, du kan kika runt där helt fritt och se vad som finns där. Och Prime Crime erbjuder även en 3 dagars gratis provperiod för att du ska kunna prova tjänsten.
Skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på 2 månader vid årsbetalning. Och du kan avsluta precis när du vill.
Dan, vad har du lyssnat på det senaste?
Ett fall som har berört mig otroligt mycket är mordet på 12-åriga Adriana. Ett exempel på hur urskillningslöst gängvåldet har blivit. Hon är 12 år och hon är inte den menade måltavlan, men hon dör ändå för gängvåldet.
Ja.
Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Måhlén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
Välkommen till Mördarpodden, och vi är ju inte klara med Från Kremers helt ännu.
Nej, vi kommer nog aldrig att bli klara med Chris Kremers och Lisanne Frun. Men nu är det en serie faktiskt. Det kommer att bli 3 avsnitt. Chris Kremers och Lisanne Frun, del 11, 12 och 13.
Ja.
Del 11 och 12 är era teorier. Och del 13 är det här avsnittet jag beskrev i serien. Och det handlar alltså om folk som går vilse i vildmarken och dör. Den och vad de gör.
Den är jag jättenyfiken på.
Det är alltså del 13. Och om du lyssnar på det här på den offentliga feeden av Mördarpodden, så finns alla 3 avsnitten på Patreon redan nu. Så gå till patreon.com. Sök på Mördarpodden och välj en nivå du vill stötta oss på, så blir vi jättetacksamma. Och enormt tack till alla som har gjort det den senaste tiden. Det har varit fantastiskt roligt.
Vi är verkligen tacksamma för det. Och mycket mer kommer att hända på Patreon. Mm. Så att ni gynnas av att gå in där, patreon.com, sök på Mördarpodden.
Så de här 2 avsnitten som kommer nu kommer alltså handla om era teorier. Och det är alltså i princip som lyssnarhistorieavsnitten, men det handlar bara om Från Kremers. Jag tänkte att det skulle bli en del av lyssnarhistorier, men det kom in jättemycket teorier. Så därför har det blivit 2 avsnitt.
Det är ju faktiskt så att min pappa har hört Från Kremers serie nu.
Vad roligt. Ja. Vad tyckte han?
Ja, men jag tyckte också att det var roligt och utbrast ju då. Var kul, eller var den bra? Och blev så här tyst i luren. Ja, den var bra. Men jag fick höra alla delar i fel ordning. Han hade problem med sin himla app där han lyssnar på allting. Så han har ju hört del 8 och sen del 2 och sen del 9.
Vad förvirrande måste ha varit.
Ja, det var väldigt förvirrande. Men han tyckte den var bra.
Precis nästa vecka från när vi spelar in där kommer vi ha Panama mördarpodden Ölen. Så jag har ju lyssnat på alla avsnitten en gång till nu för att ha lite färskt. Mm. Och jag lyssnade ungefär den ordningen. Det var lite hopp hopp. Så att jag förstår, men jag visste ju, det hade ju ganska mycket minnen som kunde fräschas upp av det. Ja, vår första teori kommer från Frida på Patreon. Och Frida säger, man blir verkligen helt uppslukad av det här fallet. Så fruktansvärt på så många sätt. Och ni gör ett fantastiskt jobb med att berätta om det. Min familj tycker att jag ska fokusera lite mer på flytten som pågår i detta nu. Än att spekulera i försvinnandet av Chris och Lisanne. Men det går ju inte.
Nej, det förstår vi.
Lite tankar om fallet då. Jag har svårt att tro att Panama-polisen har gått ut med alla bilder från kameran och telefonerna. Men om jag ska utgå från att de har det. Så måste tjejerna antingen vara bakbundna. Eller så skadade att de inte kan använda telefonerna mer än till 112 och några få bilder mitt i natten. Men varför reagerar Feliciano så starkt först av alla och går raka vägen till pianista? Vill han städa upp efter någon? Lägger han ihop 1+1 efter att prata med sin son som kvällen innan kom hem med en främmande väska? Sen har jag funderat lite kring Chris hår. Efter Mirador ser det uppsatt och ser lite blött ut. Har de badat? Och på sista bilden på Chris hår hänger en knut längst ner till höger. Tänker att man drar ut den eller sätter upp det på nytt om man har händerna fria. Även om man befinner sig i djungeln. Men som sagt, det borde finnas fler bilder och sms som tjejerna försöker skriva. Typ ett farväl, ett jag älskar er. Ja, och det kan man ju bara hålla med om.
Det är många intressanta tankar där.
Jag drar nästa också.
Gör det.
För den är kort. Det är från Sofia på Patreon som säger Dan Josefin, supervälgjort. Tack Sofia.
Tack Sofia.
Okej, jag drar en till, sen är det din tur.
Gör det.
Det här är från lyssnaren Edvard på Instagram. Jag tror inte han tänkte att det skulle komma med i lyssnarhistorien, men jag hade så roligt när jag satt och pratade med honom om det här. Han började med att säga, min tokteori om holländskorna är att hunden Blue bet ihjäl dem. Och sen var det Blue kalasa på köttet. Och delar av kroppen drog Blue ner i floden. Case closed. Blue visade också ett överdrivet stort intresse för sökinsatsen när han följde med Chris pappa och vilseledde den med flit. Men sen fastnade vi till resonemang då, att men vem tog nattbilderna då? Det måste ju vara Chris och Lisanne. Men höll Blue dem gisslan? Han var ju faktiskt tillbaka i pizzerian där.
Mm, just
så sprang han upp varje dag och så här, höll dem fångna. Eller?
Oh, nej, nu kommer han igen. Blue.
Ta bilder fort innan han kommer. Ja, då får du ta nästa. Eller vänta, ska jag ta den?
Ja, ta den.
Ja. Nästa är från Linda. Och hon säger, tack för en superbra podd. Det här fallet kan man ju bli sinnessjuk av att tänka på för mycket. Jag hade lyssnat på Lost in Panama innan och nördat in mig en del. Och den saken med er serie som fick mig gå igång allra mest var rullen med skinn från Lisans ben. Som inte var så långt gången i förruttningsprocessen som den borde. Och sen berättar Linda att hon är lektor i spanska och hon har läst de här originalartiklarna. Men det pratar vi om i del 10. Att originalartiklarna har alltså ändrats så att det ska vara hud från en ko. Efter det fortsätter Linda. För övrigt så tänker jag ena dagen att det var en olycka. Och andra dagen att någon måste ha mördat dem. Och det är svinjobb att inte veta vad man ska tro. Det går inte ens att föreställa sig hur det måste vara för alla närstående. Och sen återkom Linda igen och sa, hej, diskar efter fest igår och lyssnar på avsnitt 10. Är förvånad över att ni inte nämnt något i avsnitten teorin om att nattbilderna tog sig att försöka signalera till flygplan. Jag har läst att det går en flygrutt över området och att det fanns någon flyg som skulle åkt över där vid tiden bilderna togs. Det skulle också förklara varför de är tagna uppåt. Tjejerna var skadade och svaga, låg ner, hörde planet och försökte signalera.
Ja, den är... Vi tog alltså aldrig upp något sånt.
Nej, det är en teori
jag tänkte även helikoptern, men den var ju inte ute då.
Nej, helikopterna vet vi inte ute, men att det skulle gå flygplan över Panama verkar väldigt rimligt. Alltså alla plan från Colombia till exempel till USA går över Panama. Men med en digital kamera försöka signalera till plan som går på 10 000 meters höjd. Det verkar omöjligt.
Mm.
Och dessutom pågår ju så lång tid att plan blåser förbi rätt fort. Men möjligtvis skulle det kunna vara frågan om ett mindre plan som ut och flyger mitt i natten. Men det är ingenting jag hört någonting om överhuvudtaget.
Men jag tänker bara, alltså desperationen, om man hör någonting, man hör någon form av mänsklig kontakt, även om det är 10 000 meter upp i luften, så försöker man ändå fota och göra någonting.
Jag tycker man borde se flygplan ganska ofta från den här djungeln. Men att kontakta dem, och sen tas ju nattbilden under väldigt lång tid.
Mm.
Det, så det, men ja. Nej, det är en tänkvärd teori det här.
Hon kanske började för att försöka få kontakt med flygplan, men sen så tyckte hon att det var så roligt. Så, att det, så kan det gå.
Eller så var det fler flygplan som just den natten, men varför inte någon annan natt?
Men intressant, väldigt intressant.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Nästa kommer från lyssnaren Lars Göran, som ju var med på Mördarpodden Öland.
Ja, Lars Göran har också en plan som vi ska prata mer om på Mördarpodden Öland. Tack Lars Göran för att du lyssnar och är en fantastisk anhängare av mina poddar.
Ja, verkligen.
Och också för att du har tänkt på det här fallet väldigt mycket som du kommer bli uppenbart.
Ja, och Lars Göran säger... Får väl börja med att detta troligtvis kommer vara ganska motstridigt längre ner i svaren. Men jag lutar väl mest åt att de blev mördade och att det var Tito González och hans gäng. Detta baserar jag på det som kommer fram bland annat i Lost in Panama. Kommer inte ihåg om ni också tog upp det, men säkerligen. Hela biten med Murgas som berättade för Margarita vad som hänt Chris och Lisanne. Och hur de stötte på gänget uppe på Pianista och sedan luras med ner i Cuervos.
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 La casa de Cuervo.
Ja, hus. Där de får alkohol och droger och sedan ballar allt ur. Och det tog vi upp.
Ja, eller det du var tog ju upp det. Första halvan var del 9.
Problemet med detta är ju telefonsamtalen. Visst, de skulle kunna tvinga sig till PIN-koden och sedan gått någonstans där det inte fanns täckning och ringt nödsamtal för att försöka förvirra och vilseleda en potentiell utredning. Detta är ju inte största problemet, utan det är väl de här bilderna. Varför tar man så många bilder under en enda period? Och hur kommer det sig att det ser ut som att det är Chris på några av bilderna? Sedan kan man ju fråga sig varför man ens i helvete sprider ut delar av kropparna. Varför inte bara gömma alla kroppsdelar? Är detta också för att lägga rökridåer och vilseleda? Finns det inte en chans att man lämnar spår efter sig?
Då vill jag flika in att svaret från Lost in Panama var ju då att, och det tror vi sa i del 9 också, att man lägger ut kroppsdelarna för att försöka fejka en olycka och lyckas. Mm. För utredningen får ju för sig att det är en olycka efter att ha hittat kroppsdelarna. Men det är ju världens mest komplicerade cover-up, som jag sa i del 9.
Fast Göran fortsätter. Sedan det med att endast en del av ett ben var blekt och inte resten. Har man försökt göra sig av med kropparna på kemisk väg och bara lyckas bleka den delen? Eller är det ännu en rökridå och förvillande? Är de verkligen så här, citattecken, smarta och eftertänksamma? Hade det inte varit enklast att göra sig av med bevisen genom att gräva ner dem i djungeln eller dylikt? Hur stor är sannolikheten att de någonsin skulle hittas? Vems fingeravtryck var det på ryggsäcken?
Ja, nu börjar Lars-Göran svara på alla frågor jag ställde i del 9.
Så ja, det är bra. Det är roligt. Ska du läsa upp frågan då så kan jag säga svaren. Nu är jag Lars-Göran.
Ja. Vems fingeravtryck var det på ryggsäcken, mobiltelefonerna och BH:na?
Troligtvis av de personer som planterade bevisen där.
Varför gick inte Chris och Lisanne tillbaka efter sitt första larmsamtal?
De kan redan ha gått vilse. De kanske var rädda för någon eller några som var på huvudstigen. De kanske redan hade blivit tillfångatagna.
Hur kunde Chris och Lisanne gå vilse på en så pass enkel väg som ursprungsbefolkningen använde hela tiden för att ta sig mellan Pianista och Alto Romero?
Alltså, när jag kikade på en som gick hela vägen upp längs Pianista och sedan ner och förbi den platsen där sista fotot togs innan nattfotorna, så ser det ändå ut som att man skulle kunna avvika från huvudstigen och råka hamna på en avstickare. Även om huvudstigen verkar vara den som är mest utpräglad så kändes och såg det ut som att det fanns lite avstickare här och där. Och är man inte helt hundra på vart man ska gå skulle det nog kunna vara lätt att råka gå vilse.
Varför måste det nästan samtliga vittnesmål från i närheten av Pianista, den officiella tidslinjen och till och med det officiella datumet för försvinnandet?
Jag tror det handlar om att man har tagit fel på tiden för den officiella tidslinjen snarare än att alla vittnen har fel. Nu är ju vittnen inte alltid att lita på, men att så många oberoende av varandra tycks säga några timmar senare känns ändå skumt. Nu var det ett litet tag sedan jag lyssnade igenom er podd samt Lost in Panama, som man också verkligen bör lyssna på om man vill grotta ner sig mer i fallet. Men om man inte kan säkerställa tiden med bilder tagna ungefär samtidigt vid samma ställe mellan mobil och kamera, för de borde rimligtvis ha ställt in rätt tid på mobilerna, så borde man kunna avgöra tidsskillnaden mellan de två och på så vis räkna ut när kamerabilderna var tagna. Alternativt bara ta bilder med kameran för att se vad den säger för tid. Men den kanske var så skadad att man inte kunde göra detta.
Det kan jag svara på. För kameran visar alltså London-tid 2013 med rätt datum. Så att vi vet vad kameran hade för fel. Och mycket riktigt kan man jämföra det med mobilbilderna från Mirador. Och det talar ju väldigt mycket för den officiella tidslinjen. Och att alla vittnen har fel.
Ja.
Varför finns det två taxichaufförer som säger att de körde Chris och Lisanne? Och varför uppger båda tider som inte stämmer med den officiella tidslinjen?
Det är en jättebra fråga. Det kan ju vara så enkelt att det handlar om att man misstagit sig och kört två andra tjejer. Tror inte det är konstigt än så.
Ja, det är jätteintressant. Man skulle vilja veta vilka andra europeiska tjejer var i Bukete just då. För det skulle mycket väl ha kunnat vara några. Och om då det här röd-vit-randiga mönstret var vanligt, kanske någon hade det. Nästa fråga. Vilka var de två männen i Leos taxi?
Jag tror inte att det var några särskilda.
Varför säger språkskolan att Chris och Lisanne lämnade språkskolan klockan 13 den 1 april?
De kanske bara blandar ihop dagar och tider. Tror knappast de försöker ljuga. Problemet är väl att taxichauffören anger en tid runt 13.30 när han ska ha plockat upp tjejerna. Och att andra vittnen som ser dem på vägen och så vidare säger väl runt denna tid snarare än tidigare, som det är sagt att de första bilderna precis i början av Pianista.
Ja, det är ju märkligt där att språkskolan, taxichauffören och vittnena från Pianista alla stämmer överens med varandra. Var togs nattbilderna?
Jättebra fråga. Inte där utredningen säger. Sedan är väl frågan vem som tog bilderna. Var det Chris eller Lisanne? Eller var det deras barnemän?
Det är en väldigt relevant fråga. Hur kunde övervakningskamerafilmen försvinna?
Tror det handlar om ren och skär inkompetens. Och att man råkat fumla bort filmen. Raderat den eller spelat över den.
Det intressanta med den där filmen från butiken är ju att polisen bekräftar att den fanns där och att Chris var på den. Och sen är den borta. Nästa fråga. Varför berättade utredningen ingenting om lokal kriminalitet för de anhöriga och för de nederländska myndigheterna? En uppgift säger att det fanns 15 olika gäng som kämpade om narkotikamarknaden runt Bukete.
Det kan ju dels kanske handla om korruption. Man kanske skäms så mycket över ens egna polisarbete och att man inte har fått bukt med den problematiken. Eller så är det bara så att de anser att det inte spelar någon roll eftersom de anser att det hela handlar om en olycka. Så varför skulle det spela roll om det fanns en massa gäng? Alternativt är man rädd för att man ska förlora turism på att berätta detta.
Vad hände med bild 509?
Om jag kommer ihåg rätt så måste bild 509 raderats av en dator. Det hade troligtvis gått att få fram bilden om den bara tagits bort i kameran. Och är detta fallet så är det väl mest troliga att den antingen tagits bort av misstag någonstans i överföringsprocessen när Panama-polisen skulle ta fram alla bilderna från kameran. Eller så är det någon som medvetet raderat bilden och då tyder det på att man vill dölja någonting. Skulle det vara så att polisen gjort det så lutar det åt korruption och att man inte vill fortsätta gräva i något som då kanske skulle kunna vara bevis för att Chris och Lisanne mördats. Skulle det vara någon annan som haft kameran mellan det att Chris och Lisanne haft den och sedan antagligen blivit fotade av dem eller råkat fota sig själva på något vis så tyder det på att de mördats. Och att möjligen då mördaren eller medhjälparen vill dölja spår av dem själva. Dock så måste de veta att man behöver radera bilderna via datorn och inte bara i kameran. Sedan är ju frågan om gärningsmännen tagit alla bilder och råkade fota sig själva. Eller om de fångades på en enda bild av Chris och Lisanne men inte några av resterande bilderna. Jag tror mer på slarv och dåliga poliser än att möjliga mördare är fångade på bild. För det känns som om det blir alldeles för komplicerat och väldigt utstuderat i sådana fall.
Jag vet inte om jag sa det i del 9 längre, men i den här Murgas-teorin om Margarita, då var alltså Tito på bild 509 och de raderade den via dator.
Mm.
Hur kan Betsaida Pitti och hennes utredning vara så dålig?
Mm. En kombination av inkompetens och att man troligtvis ville försöka få fallet undanstökat så snabbt som möjligt. Och komma till en lösning när det handlar om en olycka och inte ett dubbelmord på två turister. För att det var dåligt för turistnäringen.
En sak jag tänkte på där faktiskt är ju att det här mordet i Bocas del Toro, det försökte ingen mörka. Det kom ju ut.
Mm.
Hon som blev våldtagen och mördad av en lokal 17-åring.
Det var efter.
Hon var ute på vandring, ja.
Mm. De kanske förstod att det inte gick så bra att mörka.
Ja, så kanske
det. Det blir bara mer mysteri kring det.
Ja, de vill inte ha en till.
Nej, så de bara, vi lägger alla korten på bordet, det här var vad som hände.
Nästa fråga.
Mm.
Varför höll Chris och Lisanne på med sina mobiler på förmiddagen och eftermiddagen vid så bestämda tidpunkter och i princip på kontorstid?
Det är ganska underligt att de gjorde så. Om de nu fortfarande var i livet. De kanske ville spara på batteri. Och eftersom de inte fick någon signal så kanske det kändes hopplöst och onödigt att försöka hålla på hela tiden. Där kan jag verkligen hålla med Lars-Göran. Alltså, det ska ju bli jätteintressant att få höra ditt avsnitt om hur man agerar ute i vildmarken när man är vilse och försvunnen. Och jag tror att det kommer skilja sig väldigt mycket från hur Chris Lisanne betedde sig. Men jag tycker ändå att det är rimligt att man försöker spara på batteriet så mycket som möjligt. Sen är det ju väldigt konstigt då att de inte alltid gör det. Och ändå inte grejer med mobilen. Alltså till exempel som den natten då när det enda de gjorde var att gå in på en väderapp.
Varför försökte aldrig Chris och Lisanne kommunicera någonting på sina mobiler?
Det är jättekonstigt och det är väl något som gör att jag lutar åt att det handlar om ett mord. Och att de ganska snabbt blev av med sina mobiler och att det var någon annan som tog dem.
Varför fanns det inga sms, inga videor, inga meddelanden, inga alls?
Det är jättekonstigt att de inte skrivit något ifall det handlar om en olycka. Om det är någon som mördar dem så är det väl mindre konstigt.
Varför kan Chris inte slå in sin PIN-kod på mobilen efter den femte?
Hon är nog inte i livet. Det kan ju röra sig om en olycka och att hon omkommit, men då är ju varför Lisanne tar så udda nattbilder på henne. Ja, den undrar man ju också över,
ja. Ja. Hur kan en iPhone klara sig 11 dagar ute i djungeln och fortfarande 20% batteri kvar?
Också en jättebra fråga. Det verkar ju inte vara så att telefonen blev laddad sedan den 31 mars, om jag förstod er rätt.
Nej, det är korrekt. Och det tyder på att deras batterisparar-strategi fungerade jättebra.
Mm.
Hur kunde sökinsatsen inte hitta Chris och Lisanne?
De letade inte på rätt platser bara. Jag tror möjligtvis att resten av kropparna kan vara nedgrävna någonstans.
Mm, och är en kropp nedgrävd i den här djungeln, då kommer man inte hitta den.
Nej.
Förutom möjligtvis de här nederländska hundteamet skulle kanske kunna hitta dem. Men det gjorde de inte. Vilka kvinnor var det som den tyska turisten hörde skrika på vägen upp till vulkanen? Och vilka var de där två männen han såg?
Tror detta är helt orelaterat till Kristiansand.
Varför hävdar utredningen med en dåres envishet att nattbilderna är tagna vid en andra repron över Ormfloden?
De vill väl bara att det ska passa in i deras olycksteori och därför påstår de detta.
Hur kan Lisans huvud inte vara lika långt gången i förruttningsprocessen som de andra kvarlevorna?
Det ska tydligen inte vara så konstigt. Det finns många faktorer till detta. Det kan bero på att delen av kroppen var täckt av klädesplagg. Det kan vara så att andra delar haft skador och öppna sår som gjort att processen gått fortare. Detta enligt Georgina Pacheco, forensisk antropolog baserad i Costa Rica. De pratar med henne i Lost in Panama avsnitt 4.
Det är skönt att hon inte tror på koteorin i alla fall. Varför är Chris ben blekt?
Jag lutar åt de teorier som de tar upp i Lost in Panama. Där de pratar om forensisk antropolog. Och där de då pratar om att det finns en chans att benet kan ha blivit blekt på grund av vad jorden som benet låg i bestod av. De pratar också om möjligheten att det kunde bero på kroppsfett, om jag förstod det hela rätt, som när det bryts ner kan bli väldigt vitt och då kan ha blekt benet också. Eller att någon helt enkelt blekt benet när de försökte göra sig av med kroppen. Men då uppstår ju frågan varför inget mer av benen som hittats är blekta.
Nu kommer på en ny teori om varför benet är blekt som jag aldrig har tänkt på.
Vadå?
Om de har bestämt sig för att lägga ut några enstaka kvarlevor.
Mm.
Och så har de mördaren eller mördarna då gjort ett misstag och vet att de har tagit i revbenet utan handskar och lämnat spår på det. Så bleker de det för att bli av med DNA och fingeravtryck. Medan de kanske hade behandlat alla andra kvarlevorna med handskar eller mycket säkrare, så kom de på att nej, vi har gjort något fel med det här. Så vi bleker det.
Och då går man till skafferiet och tar fram sitt blekningsmedel. Och...
Det är inte det ganska vanligt i brottsfall att man tar blekningsmedel?
Nej, men det skulle det kunna vara. Men varför grämmer man inte ner det då?
Ja, varför tar man inte någon annan kvarleva i så fall?
Ja.
Om man nu kanske bara hade kvar de här. Men allting annat kanske redan var nedgrävt.
Mördaren kanske har OCD. Verkligen så här, jag har bestämt.
Jag har bestämt mig, det är det tionde revbenet. Ja, man tar det nionde revbenet.
Ja, nej men, ja, alltså varför inte?
Ja, det skulle ju vara logiskt därför.
Ja.
Nästa fråga, var är deras kläder?
Begravda eller uppeldade? De kan vara utspridda i djungeln någonstans också.
Hur hamnade Chris shorts i träd ut mot Ormfloden, träden nådde ner till vattnet och shortsen fastnade i det när hennes bäcken var brutet och hittades någon helt annanstans?
Eftersom jag tror till stora delar på mordteorin så har väl de slängt shortsen i floden och de har väl fastnat i trädet till slut, eller så har någon hängt upp dem där. Bäckenbenet har de väl försökt göra sig av med eller gömma för att förvirra och förleda utredningen.
Hur dog alla som drunknade i grunt vatten i buketet?
Jag tror de blev mördade av samma personer som är ansvariga för Chris och Lisans försvinnande.
Då kan vi konstatera att Lars-Göran är väldigt inne på mordteorin.
Det här var väldigt spännande. Vi ska diskutera mer om det, Lars-Göran, när vi ses.
Tack så mycket.
Tack, Lars-Göran.
Nästa är från lyssnaren Tobias som mejlade simwaypodcast@gmail.com med sin teori som jag vill att du ska göra också. Och dit kan även skicka de vanliga lyssnarhistorierna som inte har mig från Kremers. Tobias säger, jag har ofta tänkt skriva, nästan efter varje mördarpodden avsnitt, men glömmer det vanligtvis. Men nu skriver jag. En sak jag verkligen funderar på är ryggsäcksfyndet. Jag tycker det talar väldigt mycket emot brottsmisstanken, även om jag är långt ifrån övertygad att det skulle vara en olycka. Förstår jag det rätt så låg ryggsäcken förhållandevis synlig när den hittades. Visst skulle en gärningsperson kunna sprida ut saker och gå igång på att de hittades. Men jag har väldigt svårt att tänka mig någon som inte låkar fast, som packar ihop alla de viktigaste elektroniska sakerna som kan ge ledtrådar i en och samma väska och placerar ut den. Att telefonen de packade i plastpåsar låter inte heller som en gärningspersons agerande. En annan sak jag funderar på gällande nattbilderna. Om jag inte minns fel sades i avsnittet om bilderna att kanonkamerans blixt kan sättas i tänt läge som en ficklampa och sedan börja ta bilder i någon sorts timelapse-läge. Jag har läst manualen för Canon PowerShot SX270HS. Jag tror att det är korrekt modell, och det tror jag också. Fram och tillbaka, jag kan inte hitta att någon sådan funktion är beskriven. Om den finns gissar jag att en person måste vara väldigt insatt för att hitta den inställningen. Den verkar inte finnas lättillgänglig i de vanliga inställningsmenyerna. Som fotointresserad tycker jag dessutom att det låter osannolikt. En blixtlampa funkar inte som en vanlig lampa, utan är gjord för att ge en väldigt stor ljusmängd men under kort tid. Min teori är istället att det är hjälplampan för autofokus som kan användas som ficklampa. Som på många kameror börjar autofokus jobba om man trycker ner avtryckaren delvis. Är det mörkt tänds sannolikt också hjälplampan, till exempel en liten diodlampa nära linsen. Det kan säkert vara olika på olika modeller, men nu lyser åtminstone till fokus har uppfåtts. Vilket kan ta en stund om inget skarpt motiv hittas i mörkret. Till exempel om man vänder kameran mot en mörk himmel. På en del modeller kan den eventuellt fortsätta lysa så länge avtrycken hålls halvvägs nere. Är man trött, skadad eller rädd kan det vara svårt att få rätt läge på avtryckaren. Det är lätt hänt att den hålls nere för hårt. I autofokusläget tas en serie av bilder så länge knappen hålls nedtryckt med en sekunds mellanrum på den kameramodellen. Troligtvis finns en begränsning på max antal bilder i en serie innan man måste lätta på avtryckaren och göra om proceduren. Det beror ofta på hur stor kvalitet bildfilen är på och hur fort de kan skrivas till minneskortet. Jag tror med andra ord att kameran används som ficklampa, men det krävs lite precision av den som hanterade kameran för att få någon nytta av den. Oj, oj, det blev en lång utläggning om kamerabelysning. Det är väl hårdkliveri att gå in så hårt på tekniken bakom att använda kameran som ficklampa, men jag kunde inte låta bli. Fantastiskt jobb ni gör. Stort tack. Hälsningar Tobias.
Oj, oj, oj. Vilken researcher. Är det Henriksson vi pratar om?
Det tror jag inte.
Men alltså Tobias.
Ja, tack så mycket.
Ja, tack så jättemycket.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Du får ta nästa.
Ja, då är det från lyssnaren Stefan som säger: hej, jag heter Stefan och är ett medium. Ett medium, säger jag, Josefin. Ja, och Stefan fortsätter: jag har precis lyssnat på podden om Lisanne och Chris i Panama och jag är på avsnitt 6. Jag kommer upp... Jag ska försöka få lite mer mediumstämning här i min röst. Jag har precis lyssnat på podden om Lisanne och Chris i Panama och jag är på avsnitt 6. Det kommer upp bilder av vad jag tror tjejerna gått igenom. Det gör då en massa tecken. En del är ganska grymma saker och det får ni ringa om ni vill att jag berättar. Men Lisanne skadade sig vid det här vattenfallet riktigt illa i vänster knä och ben. Så hon kunde inte gå mer. Chris stannade kvar för att vara ett stöd och hjälpa till. De mötte tre personer i över 20-årsåldern. som till en början skulle hjälpa till. De fick kontakt för att de hörde Chris ropa på hjälp. Jag tror inte tjejerna dog tillsammans. Det finns en äldre man som har hjälpt till att städa bort bevis. Det är riktigt läskigt och det gör ont i min själ. Men jag får detta till mig. Vill ni ha de inte så trevliga bitarna så får ni höra av er. Jag vill inte vara en förmedlare av otäcka saker om jag inte vet att mottagaren orkar ta det. Med vänliga hälsningar, Stefan.
Ja, tack Stefan. Och jag tror jag talar för alla Mördarpoddens lyssnare att de självklart vill höra de otäcka detaljerna.
Ja.
Och så mejla gärna det till simwaypodcast@gmail.com.
Gör det, Stefan.
Annars tycker jag teorin är ganska bra. Jag var väl inne på någonting liknande i det där olycka brott-teori.
Mm.
I avsnitt 10.
Mm. Exakt. Eller brott-olycka. Vi kunde inte bestämma oss där. Vad som var först?
Nej, det var ju två olika teorier. Precis.
Ja.
Brott-olycka, olika brott. Olika brott-olycka. Nej.
Ja,
olycka brott-olycka.
Ja, precis.
Det måste bli en olycka till efter det här.
Ja.
Ja.
Alltså det skulle kunna förklara allting.
Nu har vi nog haft tillräckligt mycket teorier för idag.
Ja, det tror jag.
Men det blir fler. Det blir ett helt avsnitt till med era teorier. Och det är nästa veckas avsnitt som ni alltså redan nu kan lyssna på Patreon.
Så gå in på patreon.com, sök på Mördarpodden och sponsra oss med en valfri summa. Då får du lyssna reklamfritt på alla avsnitt från en sommarspecial vi gjorde för länge sedan i somras. som heter...
Richard Chase.
Exakt. Och man får även möjligheten att vara med på vår Mördarpodden-öl som vi redan har haft en och kommer ha en till nu.
Nej, den har också varit för länge sedan.
Ja, just det. Precis, för det här släpps. Ja, det är rörigt i mitt huvud, precis som alla dessa teorier. Men ni förstår grejen. Det kommer roliga saker på Patreon, så missa inte detta. Jag fick faktiskt en idag som skrev, eller han skrev inte idag, men i och med att jag är så himla dålig på att kolla på DMs på Insta, så hade han skrivit att han hade lyssnat på del 1 av Från Kremers-serien och sen så hade han gått raka vägen till Patreon och kört allihopa.
Tack för det.
Mm, tack för det.
Om du skulle råka ha jättekoll på Göteborg så får du gärna mejla simwaypodcast@gmail.com om du vet något ställe där man skulle kunna ha Mördarpodden i Göteborg i framtiden. För Josefin är ju från en liten ö där, norr om Göteborg.
Mm.
Men jag har otroligt dålig koll på Göteborg och det har du också egentligen.
Det har jag, men min syster har lovat oss att kika på.
Oh.
Hon har en plan redan, verkar det som.
Jesus Christ.
Ja.
Sissi
Molin.
Tobias Henriksson, vi tittar fortfarande på dig för att arrangera en mördarpodden-öl i södra Sverige.
Mm. Och Eva, vi vill till norr, vill jag på säga, men...
Vi skulle kunna arrangera någonting i Jämtland.
Ja.
Det finns en mysig stuga ute i skogen där som man kan låna. Och så kan man sitta där och grilla lite. Det finns lite vindskydd och så.
Så kan vi ha sådana pälsar på oss som är givetvis fake. Och ska vara lite rena runt omkring och så en lägre eld.
Ja, om det är så här 25 grader kallt så kan vi få riktigt så här Dyatlov-passkänsla.
En Dyatlov-mördaröl.
Nu ska vi nog sluta.
Ja, nu måste vi sluta innan vi... Tack för att ni har lyssnat. Vi ses i nästa avsnitt.
Kassakake. I'm in a killing state of mind. 'Cause I live in a world left behind, and I float.